vi alltså sett första avsnittet. Det som vanligtvis kallas för pilotavsnitt. Mm. Där man ska bestämma om den här serien ska fortsätta eller inte. Om ni satt och bestämde och fick det här avsnittet på Paramount eller någonting där ni satt och jobbade som höga herrar. Vad skulle ni säga då? Vad tyckte ni om det här avsnittet? Som ett första avsnitt.
Ja, men omskakande. Jag tänker framförallt på slutklämmen här i första avsnittet där han säger till Maria Magdalena hennes riktiga namn, så att säga. Omtumlande, men också lite spännande att närma sig den här berättelsen utifrån att försöka skapa en slags samtidskontextuell förståelse. Jag tror att många gånger så det här var en sån annan värld mot den som vi lever i idag, så att vi har ofta svårt att föreställa oss riktigt exakt både romarnas brutalitet eller det höga skattetrycket eller den mångkulturella smältdegen eller vad det nu handlar om, som till viss del liknar det vi har idag på många sätt och samtidigt är helt väsensskilt från det vi har utifrån teknik och utveckling och kultur och språk och annat. Så det är spännande, tycker jag, att de har tagit det greppet i det här första avsnittet. Att skapa en slags känsla för samtiden som det här utspelar sig i. Eller vad säger Robert?
Jag tänker också, alltså, det är starkt avsnitt och jag fastnar för alla de här namnen. Och rubriken på kapitlet, de här första, så var så, jag har kallat, I've called you
by name.
Alltså, your real name. Maria Magdalena. Det var starkt. Alltså jag tror jag har sett den för tredje gången nu. Nu blir det jättestarkt.
Mm.
Så jag hade nog gått på en fortsättning.
Ja, det är bra. Och det här avsnittet, jag tror jag har nämnt det där tidigare, men Bibeln är ju inte skriven som en Stephen King-bok.
Nej.
Den är inte så utbroderad. Nej. Om man säger så. Så i den här serien så är det ju rätt mycket som är utbroderingar.
Mm.
Speciellt i det här avsnittet, kan jag tänka mig. Och hur ser ni på den grejen?
Alltså, jag tänker, oavsett om man använder filmens format eller om man använder fantasin, så måste vi ju skapa oss. Vi skapar ju oss, jag vill ju tro att vi lever utifrån bilder som människor. Vi måste skapa oss bilder av saker. Alltså, när Jesus berättar och förkunnar så använder han ofta liknelser och bilder som knyter an till samtiden, exempelvis för att förklara en djupare poäng eller innebörd. Och det här hjälper oss att skapa, tror jag, en förförståelse och bild för den där samtiden som det här utspelade sig i. Vilka var de här romarna? Vilka var de här fariseerna? De här utsatta? Vi möter prostituerade, köpmän, fattiga, rika, ja, på ett sätt samma skiktningar som vi har i samhället idag, men utifrån en helt annan kontext.
Mm. Robert, har du någon input?
Nej, men jag sitter och tänker, det är klart att det är mycket som har broderats ut för att det ska bli den här fylligheten, tänker jag. Eller mycket, men ja. Det blir ju bra. Den blir bra på film, men den blir stark. Alltså.
Ja.
Får jag flika in en sak?
Ja,
en kul sak, tycker jag, här till er som har tittat på det avsnittet, det är ju att för några år sedan så hade jag förmånen att ha ett bibelstudium där vi dök in i Petrus liv. Och för mig, även som teolog, så går man ofta ganska brett, men kanske inte så djupt alla gånger på alla ämnesområden. Och då fick jag förmånen att läsa en bok om Petrus och hans liv och person och sammanhang och så. Det var jätteintressant, just för att Petrus var ju ändå kom att bli ledaren sen på många sätt. Men också att han var en ganska temperamentsfull man. Och jag menar, det antyds ju här ganska tydligt i det här avsnittet att han var ganska... Det är lite ironiskt när hon kallar honom för stoisk och lugn. Det är kanske inte kanske den bilden man har när man läser evangelierna riktigt om Petrus. Men han visar ju också en väldigt, han är en fixare, liksom. Han tar tag i saker. det man kan säga om hela den här berättelsen om den påstådda liksom ekonomiska knipan som är motivet att de ska vara fiska under sabbaten och så, det får man väl ta med en nypa salt, den typen av berättelser, men det säger de ju också i början att de har broderat ut det här för att ge en slags bild. Däremot det vi ska tänka på när vi ser en sån här, det är att saker som kan kittla fantasin kan ju också vara, det skulle kunna vara så. Det finns en hel del detaljer som vi faktiskt inte vet i evangelierna, även om vi har en hel del detaljer och kunskap också. Så det kan ju kittla fantasin, tror jag, för oss som har en förutfattad mening om hur det var på ett visst sätt. Och det tror jag är en av de viktigaste behållningarna med den här typen av serier och filmer om Jesus och om den tiden. Att vi går alla och bär på våra bilder och förförståelser av hur det måste ha varit. Och så kommer någon med en lite ny infallsvinkel och visar att, inte minst om man tittar på exempelvis personen alltså Matteus, så får man liksom en helt, för mig var det en sån här aha-upplevelse. Så att jag tänker att det där är nyttigt också för våra förutfattade meningar och förförståelser. Och det blir ännu tydligare, och nu tjuter det här, det blir ännu tydligare när man får se det så här på duken. Att någon verkligen berättar en berättelse som hjälper mig att avleda mig från mina invanda tankemönster.
Nu sa du ju Petrus. I det här avsnittet så var det ingen som hette Petrus.
Nej.
Han hette Simon.
Mm.
Och den här, eftersom det är folk som kanske inte har läst så mycket Bibeln och så, så har vi lite kommer jag ställa lite frågor här. Så då kan vi ta den.
Mm.
Simon och Matteus var ju med här.
Mm.
Vad är det här för herrar?
Ja, det är ju två de som kommer att följa Jesus senare. Två av lärjungarna. Och men det är också Matteus är en av dem som man tror har skrivit ett av evangelierna.
Och vilket är det?
Matteus evangeliet.
Ja, just det.
Yes.
Yes. Så, och Simon kommer då få namnet Petrus.
Och det här är ju ett återkommande tema i Bibeln, just det här med namnbyten i samband med liksom förändringar i människors liv. Vi har Abraham som får namnet Abraham. Jag tar bara ett exempel från Gamla testamentet. Mm. Vi har även så småningom längre fram i Nya Testamentets brev Saulus som blir Paulus efter sin omvändelse. Och det finns liksom det här att det händer någonting i en människas liv och då blir det en slags ny orientering och namnet blir då ett sätt att liksom, här händer det någonting och från och med där och då så är det någonting annat som vägleder mig i mitt liv. Ofta kan ju namnet få en djupare betydelse och innebörd om vad som har hänt eller vad man är kallad till att vara, vilken uppgift man är kallad till att vara av Gud, till exempel.
Yes. Så jag har exakt som du sa, Robert, I have called you my name. Avsnittet heter ju faktiskt det. Så det är ju väldigt mycket namn här. Och jag kan ju också nämna att det finns ju andra, till exempel indisk tradition, där har du också det att när du träffar din guru, de har ju lite guru, jag ska följa en guru, då får du också ett andligt namn som du...
Och vi kan ju bara vi kan gå över till andra horisonten, gå över Atlanten, så tänker på det här, om ni minns den här gamla westernfilmer sådär, då fick man ju oftast, ibland var det så här berättelse som att någon blev invigd i en indianstam, då fick man ju sitt indiannamn.
Ja, just det.
Det var liksom inte, ja men nu, du hette så, men nu heter du sittande handen, eller jag vet inte vad det hade för namn.
Alltså det är ju någonting med att du identifierar dig med namnet på något sätt.
Ja.
Och innan vi går in på Lilith så hade vi ju två andra saker som kanske är lite förvirrande. De pratar väldigt mycket om någon som heter Adonai.
Mm.
Och de pratar om ett Torarum.
Mm.
Och vad är Adonai och Tora?
Ja, Tora är då lagen. Alltså den hebreiska lagen. Man kan ju, utan att bli för teknisk och för ingående, så kan man ju säga att när vi kommer in i den här berättelsen, vilket är också nyttigt att tänka, för vi kan ju projicera tillbaka den kristna tolkningstraditionen på ett hebreiskt kulturarv. Men fram till den här tiden så fanns det ju liksom gamla testamentet och Tora, alltså lagen och de skrifterna. That's it. Det fanns inga evangelium, det fanns inga liksom andra nytestamentliga brev eller andra som förtällde det som vi läser in tillbaka bakåt i Bibeln. Så det var ju den judiska lagen som man levde efter, så att säga. Och i det här avsnittet så är det då Nikodemus som försöker ge röst åt det som farisé, hur man skulle leva. Adonai är ju ett av Guds namn. Det finns lite olika namn i hebreiska som översätts med, och de sa faktiskt, jag tror jag snappade upp två stycken, både Adonai och El Shaddai i det här avsnittet, som båda används i Gamla testamentet, som översätts med Gud. Eller Herren egentligen. Adonai kan också översättas med Herren.
Just det. Intressant att prata om fariseerna här. De är väldigt kända i Nya testamentet. Jesus håller på att bråka med dem. Men det nämndes även Sadduceerna, Esséerna, Zeloterna och fariseerna då. Vad sjutton är det för något?
Vad sjutton är det för det? Nej, men jag tror man skulle, vi pratade om sektor, men jag tror man skulle säga att det var dåtidens politiska partier. Alltså Sadduceerna och fariseerna, det var inte de såta vännerna. De var varandras motsatser. Så det var ett, även där ett politiskt spel, tänker jag. Så kan man också översätta.
Ja,
man kan väl säga att man har olika föreställningar om hur det här Guds vilja ska ske, eller Guds rike ska gestaltas på något sätt. Och vilka medel som står till buds för att göra det, om det ska ske med våld eller på fredlig väg eller med politisk kraft eller med bön. Och, alltså, det är olika betoningar helt enkelt på vad som är viktigt. Men alla ingick ju under samma paraply, ska man ju säga.
Just det, ungefär lite grann som det vi har idag med protestantiska kyrkor. Att det finns väldigt många säga. Under det paraplyet. Yes. Ja, så då hade vi ett till namn då, Lilith. Och som i slutet när Jesus kommer och säger Maria från Magdala. Men om vi börjar med Lilith, vad är det för någonting?
Jag var tvungen att googla.
Ja.
Ja, alltså jag har ju hört, alltså, det har ju funnits där, men jag har förknippat det tidigare med någon ond ande, men det finns myten, så säger den att det var Adams första hustru. Och så finns det någon form av gudinna, men sen så har jag tappat resten.
Ja, det finns ju, oftast finns det ju många legender, berättelser, associationer med. Därför är det svårt att säga det betyder det här om man har ett namn eller en företeelse, för det kan betyda många olika saker. Men det där kan också stämma, men vad jag har förstått, för jag var tvungen att faktiskt läsa på det själv också, ska jag medge. Lilith, vad jag kunde tolka och läsa mig till, är det kommer från andra språk av de här semitiska språkstammarna, men det betyder ungefär nattdemon eller demon eller ondemon. Och det gestaltar ju också i det här avsnittet ganska starkt på hennes, på något sätt, besatthet eller hennes personlighetsförändring, som när vi får se det som tittare kan läsa in och förstå att det också är effekten av ett slags trauma. Det görs ganska tydliga anspelningar på att hon skulle ha blivit våldtagen till exempel, eller, och på andra sätt, och om det nu var så som berättelserna förtäljer om Maria från Magdala, att hon var prostituerad, att hon var utsatt etc. etc. Då ska man tänka att och vi vet ju bara vilka fruktansvärda övergrepp som pågår tyvärr än idag. Oftast bland kvinnor då, som blir utsatta för sådana övergrepp. Det skapar ju otroliga trauman i en människa. Så att det är ju inte heller konstigt att hon på något sätt ska påverkas psykiskt och själsligt av det heller i den meningen. Yes. Men vi vet inte egentligen alla de här, nu, det vi sitter och pratar om nu, det vet vi inte, det läser vi in i berättelsen.
Det här är lite det vi pratar om, lite broderi.
Det här är, ja, åtminstone så är det ett kreativt broderi som är, som jag sa återigen, det kan kittla tanken, det skulle kunna vara. Alltså, återigen, alla de här glappen som vi har, vi har inte, då måste man brodera ut, alltså jag tänker, vi gör det hela tiden när vi broderar ut berättelser.
Det här hjärnan är ju gjord för att fylla.
Ja, jag tänkte säga det. Det är så fascinerande med hjärnforskningen. Alltså, vi skapar ju, alltså, det har man ju upptäckt nu med hjärnforskningen. Vi skapar ju bilder för att göra tillvaron begriplig. Om vi bara får fragment så skapar vi ändå en förförståelse och en bild för att få punkt A och hänga upp med punkt B, etc.
Plus att vi har ju faktiskt en blind punkt i våran. Vi ser faktiskt inget. Vi ser det mitt framför, det fyller hjärnan ihop.
Det fyller hjärnan ihop. Mm. Så det är liksom, man ska ta det med en nypa salt, ja. För det står inte ordagrant de här detaljerna i evangelierna på det sättet i det här avsnittet. Det ska vi vara tydliga och ärliga med.
Mm.
Men det som broderas ut är inte helt otänkbart på alla punkter. Och det kan stimulera tanken och fantasin till att tänka. Det skapar åtminstone en förförståelse av hur det skulle kunna ha varit. Mm. Får jag återberätta bara det så att den som lyssnar hör också just det här, att en av lyssnarna här som framhåller det, att det här är också, det finns åtminstone stöd för att det här, den bilden av Maria från Magdala som prostituerat kanske inte är helt rättvist återgiven, om det nu är så att den kom till senare i tolkningshistorien, att det skulle vara en biskop på 500-talet som på något sätt
en påve.
Så. Och du har helt rätt i att de här bitarna vad gäller detaljerna kring Maria från Magdala, kring personligheten. Men vi har ju exempelvis, jag tog ju bara den här för en stund sedan om Simon Petrus som en bråkstake som tog till våld och liksom. Återigen, vi har inte svaret på det. Så det är helt rätt att man får ta det med en nypa salt. Jag tycker bara det är spännande, även om den berättelsen inte var sann, om den inte skulle vara sann med Maria från Magdala, att tänka på vilket sätt påverkar personen Jesus människor i mötet. Alltså de han möter i oavsett livssituation, om du är framgångsrik eller om du har det tufft eller svårt eller utstött. Men det är helt rätt att jag ska medge att jag är för dåligt påläst om just hennes liksom, källkritiken kring Maria från Magdala är inte mitt SC-rockar, men som jag kan plocka fram vad gäller kunskaper tyvärr. Så att det är mycket möjligt att det är så. Bra synpunkt.
Och hela avsnittet handlar om namn. Det är temat här. Och avslutningsvis så säger ju då, det vi kommer till då, så säger Jesus till då, när han först säger Maria Magdalena eller Maria från Magdala.
Mm.
Och säger han då, I have called you by name, you are mine. Och här är det frågan då, är det här direkt från Bibeln? Eller är det här några broderier? Och vad har ni för tolkningar på den grejen?
Egentligen tänker jag som så, jag tror att det är broderier. Alltså själv, det är en förstärkning man har gjort av det där. Men sen är jag jättenyfiken på att höra vad de som sitter här ute, om de har några tolkningar innan jag... Finns det några tankar kring hos er?
Jo, precis. Det finns en koppling där till Gamla Testamentet. Jag har kallat det namn. Och att då Jesus på något sätt, genom att använda de orden, vilket ofta görs i Nya Testamentet, bekräftar kopplingen att han är Gud. Så där kommer ju liksom titeln på det. Vi tänkte väl kanske snävare, just från Nya Testamentet så finns det ingen den formuleringen på det sättet.
Nej.
Ordagrant har jag inte stött på Nya Testamentet. Däremot att Jesus säger, jag kallar dig tjänare, exempelvis i Johannes evangelium och liknande. Men det här går tillbaks, och det som är bra också att påpeka, precis som jag sa för en stund sedan, att när det här utspelar sig så finns det inget nytestament. Alltså vi läser återigen, vi läser in händelserna, alltså berättelsen som vi har i när vi gör det, då gör vi som ett tolkningsfel. En slags historisk anakronism. Så det som finns när du, det tar av det lagen, och det är det som gör att allting som händer kring Jesus, det kommer att skapa ett, det kommer att skapa reaktioner på lite olika sätt. Därför att han både bekräftar och på sig bryter med sin samtid på många punkter. Jo, alltså kopplingen mellan demonerna och, jo, och det sa vi nog ingenting om, tror jag. Absolut. Där finns ju den kopplingen, men hon jag vet inte, de kallar henne för Lilith, alltså det har jag inte stött på.
Nej.
Den alltså, det finns inte vad jag vet i Nya Testamentet. Det kanske finns något av de extra kanoniska evangelierna eller något sånt där, men jag har inte stött på det i Nya Testamentet.
Men jag tänker då komma tillbaka till din fråga, Niklas. Jag tänker på Nikodemus när han håller om sin fru och försöker spegla sig. Och så tänker jag, nu gör jag kanske en liten krok i vägen, men och så säger han, jag ser det är en skum bild jag ser. Och så tänker jag på människan idag. Var speglar vi oss idag någonstans?
Mm.
Jag tänker att det, om vi ska, för mig så blir det relevant. Var speglar mig? Är det i relation till
Niklas?
Eller är det i relation till, jag har inte Thomas biceps, I'm a weak person if I compare with Thomas. Eller vem speglar mig? Jag är inte lika kompetent som och så vidare. Eller speglar mig i Jesus Kristus, speglar mig i nåden, i hans kärlek. Robert, du är älskad för den du är. Alltså, jag gör den kopplingen till Lilith. Alltså, hon har många namn, men det Jesus gör där, det är att han ser igenom Maria från Magdala. Den blir så fantastisk. Jag får gåshud, alltså.
Mm. Alltså, ja. Precis. Den som genomskådar på något sätt både våra fasader, våra självbedrägerier, vår falskhet, vår svaghet, och även kanske den identitet eller den roll eller den titel så som andra kanske slänger på oss eller ger oss. Jag tänker det är så starkt det som du säger, Robert, också, det är att om vi har som sagt inget bevis för att de kallas för Lilith, men om hon är i folkets ögon, och även om vi nu leker med hypotesen, hon kanske inte var prostituerad, men om vi leker med hypotesen som filmskaparna gör åtminstone i det här fallet, att hon skulle ha varit det och utsatt och haft demoner, som Lukas ändå skriver om. Om hon skulle ha mått dåligt, eller var utsatt och utstött, och ja, hur man nu vill definiera och beskriva henne, så är det ju fantastiskt när någon kommer och ser en som den människa man är. Se igenom allt det här. Jag tänker, hur ofta har vi inte vårt samhälle idag att se människor? Vi ser igenom missbruket, vi ser igenom falskheten, vi ser igenom lögnerna och försöker se människan bortom det. Hela vårt västerländska rättsväsende och samhällssystem och socialförsäkringssystem och annat bygger ju på att det finns en tanke om att det finns någonting unikt i varje människa som är värt att på något sätt vårda och varna och hålla heligt, får man väl säga ändå. Och det är väl det som det här liksom jag kallar, alltså jag har sett igenom allt det här. Du är en människa och du är älskad. Jag tänker att det är det som han egentligen säger implicit. Du är inte den här kvinnan, demonkvinnan som hon var där i serien i folkets ögon. Utan du är Maria från Magdala.
Just det. Jag har läst väldigt mycket historia och nu vet jag inte exakt den här tiden, men jag skulle gissa att här omkring den här tiden och äldre, jag vet att Egypten höll på med sådana grejer, alltså att du gav inte ditt namn till okända personer Utan du gav, då gav du upp ett falskt namn för att skydda dig. Och bara till dina närmsta, de du ville bli, vara kompis med, så berättade du ditt riktiga namn. Och det var ju bland annat för att om någon skulle kasta en förbannelse på, då kastade de på fel namn. Och namn är ju väldigt någonting som vi, vem är jag? Ja, jag är Niklas Larsson. Och det blir ju väldigt vem jag är. Man identifierar sig med namnet.
Och får jag göra ett intressant inflikning där då? Det här, nu kommer jag då som präst från ett kristet perspektiv naturligtvis, men det här tycker jag är så fascinerande, därför att i samband med en dopgudstjänst exempelvis så säger vi ju ofta namnet, eller vi frågar efter namnet på personen i fråga. Men på ett sätt är namnet, nu får mina kollegor slå mig på fingrarna här kanske, men det är på ett sätt rätt irrelevant. Men det är viktigt för att veta vilken individ det är vi har framför oss. Men det som händer i dopet, vi säger, som präster säger vi, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ska man pressa grekiskan, ska man pressa språket, så ska man egentligen säga ordagrant, jag döper dig in i, eller till. Alltså det här namnet är det namnet som är liksom din högsta identitet på
just det.
Som där, ger dig din högsta identitet.
Där har du redan det andliga namnet.
Ja, det kan man säga.
Just det.
Där, liksom, där skapas ju på något sätt en annan identitet i en människas liv, som på ett sätt har en annan bäring än ditt människogivna namn.
Ja, just det.
För att använda parallellen, du får ditt indiannamn. Ja. Om man vill använda den metaforen.
Yes. Ja, exakt. Och sen tänker jag också på, vi har ju en massa roller som vi tar på oss. Ditt yrke, vem du jobbar, vad du jobbar med och allting sånt där. Som när hon var på baren, när man är runt och med andra människor, så kanske man inte pratar så mycket om vem man är som person. Utan man är med, ja, vad jobbar du med? Ja, jag jobbar med IT, eller jag kör långtradare. Det är ju inte vem du är, utan det är ju den här ytliga grejen. Och det tror jag, det kan jag tänka mig också är en del av just den här gå bortom allting och komma till vem man faktiskt är.
Är det någon fler reaktion från er, någon tanke, eller vad var det din kroka fast vid?
Och där kan vi ju säga, bara för att återkapitulera det du sa där med Nikodemus, är ju en spännande person hur han protesteras, och han är den som kommer att söka upp Jesus senare också. Och med det sagt så får vi också tillägga, precis som vi berättade med Maria Magdalena, att vi vet ju inte det, utan det är filmskaparnas kreativa grepp. Vi har faktiskt ganska lite om Nikodemus om vi tittar i Nya Testamentet. Dock har vi det att han är en av de få som faktiskt söker upp Jesus, om än under natten, för att föra ett samtal på riktigt och förhöra sig om vad han tänker och vad han kommer med, så att säga. Men det är det här som är så spännande, tycker jag, igen. Alltså, även om filmskaparna medvetet eller omedvetet har gjort vissa val i hur man porträtterar Maria från Magdala eller Nikodemus eller någon annan, så det här som jag sa, jag återkommer till det jag sa i början, det gör någonting med vår förförståelse när man tar ett sånt grepp. Jag tvingas tänka om och tänka till. Hur ser min bild ut av Maria från Magdala, eller Nikodemus, eller Matteus, eller någon annan som förekommer, Simon Petrus? Är det jag som kanske har låst mig i min bild och roll utifrån det som jag vet eller inte vet? Det tycker jag är det spännande med den här serien.
Jag hoppar in. Jag har ett bibelcitat som jag har, alltså, som har tuggat fram och tillbaka, eller jag vill säga, eller idisslat under de sista 5-10 åren. Och det handlar ju om den trånga porten. Är ni med? Det är lättare för en kamel att komma in. Komma in genom den trånga porten.
Genom ett nålsöga.
Nålsögat, precis. Och det här med att det är lättare för en... Ja, nu tappar jag helt bort, men ni förstår bibelcitatet, den här. Komma in genom nålsögat. Jag tänker så här. Jag tror jag har kämpat hela mitt liv för ja, men var så kompetent och var duktig och var omtyckt och så vidare. Och någonstans där har jag sprungit vilsen. En tolkning jag fick av en kollega där var, av den här bibeltexten, det är ju att är ni med nu? Nu kommer det för nu. Om du försöker vara bättre än du är, då är risken stor att du blir sämre än du, den du var tänkt att vara.
Mm.
Alltså om du försöker vara bättre än du är risken stor att du blir sämre än den du tänkte du skulle vara. Och med det så kopplar jag till den här trånga porten. Den porten är så pass vid så att du kommer in som den du är. Inte som det du ska vara enligt andra. Jag kopplar till spegelbilden. Jag kopplar till du är älskad Robert för den du är. Inte det du gör eller det du presterar.
Mm.
Så för mig blir den blir jättestark. Alltså på så sätt den här. Ja. Det, ja.
Mm.
Finns det någon annan reflektion och tanke? Vi ska väl börja runda av så småningom och tänka. Tiden går.
En kommentar bara. Mm. Med, när vi var inne på en akademis. Som jag tyckte var intressant. Oftast, till exempel alla som har läst Saga om ringen-böckerna och sett filmen, så vet man ju att vissa grejer som en person har flyttats över till en annan person och flyttat om lite grann, men du har andemeningen är fortfarande där. Och en sak som jag tänkte på Nikodemus, när han satt och pratade om att det du äter på sabbaten, det är en synd.
Mm.
Medans, och det är ju en koppling till vad som Jesus kommer att säga senare.
Mm.
Så det tyckte jag var en snygg grej. Alltså att de har tagit det och byggt in det som en underliggande.
Ja, men, och det går tillbaka till den judiska lagen och som praktiserades helt och fullt. Då. Alltså, så man måste komma ihåg att när Jesus äntrar scenen så finns det ingen nytestamentlig förförståelse av en omtolkning av lagen på det sättet som, eller omtolkning eller nytolkning eller ifrågasättande eller hur man nu vill säga det han gör, men han kommer ju med onekligen med någonting som skakar om den judiska kontexten i vilken han befinner sig.
Mm. Det är det som det jag tänker i den här serien, att den här är gjord för en person som aldrig har ens, eller naturligtvis gjort för alla, men någon som aldrig har läst Bibeln eller insatt i den.
Nej.
Så lägger de sådana här grejer så att du ska få som förstå vad som kommer att hända sen.
Kopplingarna. Det fanns en tanke här bland åhörarna. Nej, men det finns många, det finns, vi ska gå in och tänka av förlandningar och avrunda, men det finns många, alltså, ja, det finns en jätteintressant bild jag såg för några år sedan om det här med kopplingar mellan Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Någon har liksom suttit och gjort ett färgschema med massa trådar med profetior och liksom förutsägelser och anspelningar och allting. Och den bilden var ju helt hopplös, för det var ju liksom streck överallt, va? Och färger och mellan olika bibelböcker och profeter och Nya Testamentet och allt vad det nu är. Men det visar ju också på kopplingen, det är som en slags, det är som en väv av liksom i hela den här berättelsen där vi blir in, som människor tänker, vi blir inbjudna och indragna i den här berättelsen. Om vi är öppna för det så dras vi liksom in i den, om vi är öppna för det, för det är en fantastiskt spännande berättelse. Det man ska säga och komma ihåg om Bibeln, det är att det är sällan en bra idé. Många böcker kan man liksom börja på sida ett och bara läsa, sen sträck läsa. Bibeln är ju inte skriven på ett sånt, den är liksom inte redigerad på det sättet. Det är ingen bladvändare som man går från perm till perm på, tyvärr. För det är olika böcker med olika genrer, med olika tidsperioder, i olika kontexter. Och det kräver en hel del, vad ska man säga, sofistikation för att kunna tillgodogöra sig budskapen. Men för den som tar sig tiden så ska jag säga att belöningen är oerhört tillfredsställande. För varje människa. Och det är väl det, tror jag, tolkar jag som är intentionen med de här författarnas, alltså manusförfattarnas syfte, för de skriver i början av serien här att det här är baserat på den här berättelsen, det finns en viss konstnärlig frihet och vi uppmuntrar tittarna att själv gå och läsa Bibeln. Jag tror att det var ungefär något sånt de sa i början. Ja, precis. Det är nog här som pratar om att liksom det väcktes ett frakt mellan olika grupper och inom olika grupper. Kanske mellan judar, alltså man tar som Matteus då, som var tullindrivare, och andra judar som såg ner på honom för att han var det och gick romarnas ärenden. Eller mellan romare och judar. Eller kanske, ja. Och det tror jag nog var ganska sant. Alltså jag tror att det är ganska, för mig är det en ganska intuitivt sanningsenlig bild av hur man såg ner på varandra eller såg upp till varandra. Så ser det ut idag också, absolut. Vi är samma gamla skrot och korn. Och då kan man, för att avrunda, var finns föraktet? Vem ser jag upp till eller vem ser jag ner till? Och då kommer jag tillbaka till slutscenen här där Jesus säger, Maria och Magda, jag har kallat dig. Jag ser dig som den du är. Mm. Jag ser bortom, om man ser ner på dig eller om man ser upp till dig. Jag ser dig som den du är. Det vill säga, du och jag som människa skapar till Guds avbild. Vi bär på en brustenhet och en fallenhet i oss. Vi vet om vi är ärliga. Det är smärtsamt. Och den insikten gör att vi kan vända oss till någon som kan befria oss från det. Det är liksom andemeningen, det är ansatsen, tänker jag, in i den här serien.
Mm. Där knöt ihop det väldigt bra.
Tack för det. Och tack alla ni som har kommit och tittat och lyssnat. Hoppas ni har fått ut någonting den här kvällen.